Här börjar Rätt kyss med fel bror av Joss Wood, översatt av Marianne Philip Otelea, inläst av Loretta Wilson för Harlekin. Heta möten, pengar, flärd och familjehemligheter. Passionen ligger i generna. Välkommen in i familjen Rider Whites lyxiga värld. Det här är andra delen i miniserien DNA-dilemmat. Joss Wood älskar böcker, kaffe och resor, särskilt till orörda platser i södra Afrika och, ja, överallt annars också. Hon är gift och mamma till två unga vuxna. Hon har också två bossiga katter och en hund som är stor som en mindre ko. Efter en karriär inom näringslivet skriver Joss nu på heltid i sitt hem i KwaZulu-Natal i Sydafrika. Prolog. Farfaderns arbetsrum med dess oändliga volymer i bokhyllor som sträckte sig från golv till tak var bland det bästa Tinsley Rider White visste. Hon var 7 år gammal och älskade att krypa in i ena hörnet av det väldiga skrivbordet och gömma sig för världen. Det var sommarlov och ingen skulle leta efter henne här. Nöjd med att få stjäla till sig några timmar i ensamhet placerade Tinsley en kudde bakom ryggen och öppnade upp sin bok till första sidan med en lycklig suck. Det fanns inget i hela vida världen som gick upp emot att läsa. Knappt hade hon tagit sig igenom de första 3 sidorna när hon hörde den tunga dörren till arbetsrummet öppnas. Hjärtat tog ett skutt i bröstkorgen. Hennes farfar var tillbaka och hon skulle vara illa ute när han hittade henne. Den lilla flickan stelnade till och bad en stilla bön om att Callum, han tillät dem inte tilltala honom vid annat än hans förnamn, inte slog sig ner bakom skrivbordet och sträckte ut benen. Det var som en vuxen version av kurragömma. Det enda hon behövde göra var att sitta still och vara knäpptyst. God morgon, Callum, hörde Tinsley sin pappa säga och slog handen för munnen för att kväva ett förvånat pip. Hon hade varit övertygad om att pappan och Callum redan åkt till jobbet. Åh, varför hade hon inte dubbelkollat? Gör det inget besvär med att slå dig ner. Det här är kvickt avklarat, sa Callum barskt. Men så lät han alltid. Tinsley höll andan och gömde ansiktet i händerna. Om de hittade henne var det kört. Jag hade ett möte med min advokat igår för att uppdatera testamentet, fortsatte farfadern. Låt mig gissa. Jag är struken, förekom hennes pappa Callum trött. Tvärtom. Eftersom jag saknar annan manlig arvinge har jag inte mycket till val än att lämna allt till dig, morrade Callum, argare än hon någonsin hört honom. Men jag la till en klausul som säger att om jag hittar en annan manlig arvinge, vem som helst som har nära blodsband till mig, men inte till Benjamin, ska han ärva mina 30% i Rider International, alla mina egendomar och mina finansiella tillgångar. Det är ingen hemlighet att du ogillar mig, men jag kunde aldrig ana att du avskydde mig så mycket, sa hennes pappa kvävt. Jag varnade dig för att ta Benjamins parti och att din trotsighet skulle få konsekvenser. Det enda positiva med att Benjamin är homosexuell är att han inte har några barn. Herregud, Callum, du kan inte säga sådana saker. Din bror ville inte gifta sig med en kvinna, han ville vara med Carlo. Det enda jag gjorde var att backa upp honom i hans önskan om att få leva sitt liv på egna villkor. Och ditt stöd gav honom modet att berätta för världen att han är gay och flytta ihop med den där mannen. Han har förmodligen lämnat sin andel av Rider International till honom. En person som inte har någon koppling till oss. För det första, och som jag redan har förklarat, finns det inget som tyder på att han gav Carlo sin andel. Och om han gjorde det, varför skulle Carlo dölja sin identitet och lämna över sin portfölj till en...